It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittets gäst är Ledarsidornas chefredaktör Johan Westerholm. Vi kommer tala om Johan Westerholms nya bok Islamismen i Sverige. Det är en mycket viktig bok. Men först vill jag tacka dig som donerar via Patreon, PayPal, Bitcoin eller Swish 0768-943737 0768-943737. Du är en kapitalistisk hjälte och utan dig hade det varit svårt att göra så mycket som har gjorts i dekonstruktiv kritik. Alla sätt att donera pengar på finns också i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Det kommer komma ut fler avsnitt från resan till Los Angeles och för dig som vill finns också t-shirts och annat på hemsidan aronflam.com där du också kan köpa boken Det här är en svensk tiger. Gör gärna det. Läs den för dess egen skull men också för att den kompletterar Johan Westerholms Islamismen i Sverige som vi ska tala om i det här avsnittet. Det här avsnittet skulle kunna kallas för Ultimate Johan Westerholm. Johan har gästat dekonstruktiv kritik många gånger tidigare och mycket av det som avhandlas i det här avsnittet har avhandlats på ett eller annat sätt förut. Men nu har Johan färdigställt boken. Jag har läst den. Det är skrämmande läsning. För det är en sak att höra Johan berätta om ett enskilt fall han har bevakat, en helt annan att höra honom lägga ihop massor med fall under massor av år i en sammanhängande och sammanhållen följd. Det här är en sån bok du bör läsa för att förstå tiden du lever i. Den är faktiskt nödvändig skulle jag säga. Den är också förtjänstfullt lättläst, nästan överpedagogisk i sin enkelhet, men jag låter istället Johan förklara varför den har blivit som den har blivit. Njut.
Välkommen tillbaka till Där all dekonstruktiv kritik, Johan Westerholm.
Tack, Aron. Där all, ja. Jo,
ja, men harb betyder ju tvivel.
Ja, ja. Mm. Ja. Mm. Det, ja, och det är väl och det. Är väl, ja. Det är det.
Ja. 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 Så... Vilken bok du har skrivit.
Tack. Tack.
Jag visste inte ens annars hur jag skulle börja. Jag menar, du och jag har ju pratat om många av de ämnen som du avhandlar i den här boken tidigare. Men nu är ju allt sammanställt. Det är kristalliserat. Det är exceptionellt pedagogiskt. Och det som jag tycker nog var bäst med boken efter att ha läst den, det är att du lyckas... på ett sätt som jag känner att jag själv inte riktigt lyckades, ta extremt komplicerade abstrakta idéer. Men sen så lyckas du koka ner dem till de myndigheter och organisationer det handlar om och sen ytterligare till de ytterst ansvariga personerna. Och när man väl kokar ner det som du har gjort, då känns det mer hanterbart. Man ser att det är ett mer hanterbart problem.
Tack, och du ska inte underskatta faktiskt din insats i det här, för du såg första skissen till manuskript i augusti-september, kommer jag ihåg. Och kom med en fempunktslista vad jag skulle fixa till. Och det tog 4 månader att räta ut de synpunkter du hade. Och de var extremt välformulerade. Och det här blev då resultatet av det här. Och sen så har jag haft olika referensläsare som har fått... Ingen har ju sett helheten förrän nu när jag fick de här referensexemplaren då upptryckta. Då. Så att, men jag är extremt nöjd och jag kan säga så här, jag har inte varit ensam att skriva texten utan jag har haft hjälp av en väldigt, väldigt bra redaktör som har... Jag har en tendens att skriva med tysk 1880-tals grammatik, långa meningar... Med 8 bisatser och ja, det blir helt onjutbart. Men nu känner jag att den här boken håller.
Alltså jag gillar din vanliga röst så jag är helt okej med hur... Men det här var ju verkligen... Man kan säga att hon har gjort dig lite mer kvällstidning. För det är ju kortare meningar.
Ja.
Det är väldigt korta i vissa fall.
Jo, men jag vill ju att folk ska läsa den här boken.
Ja, det kommer ingen ha problem med tror jag. Det här är väldigt pedagogiskt.
Tack. Tack. Nej, men folk ska läsa. Och det var någon som sa att skriver du... Alltså nu är det här inte en sån bok. Va? Men så måste hela tiden ha i huvudet. Vad vill jag... vem ska läsa den här? Och vad vill jag att den här personen ska göra när han lägger ifrån sig boken? Vad vill jag att han ska förstå?
Ja, så vem är det du vill ska läsa den? Och vad är det du vill att han ska förstå?
Alltså primärt så är den här skriven för journalister som ingenting vet. Och riksdagsledamöter som ingenting vet om det här ämnet, om muslimska brödraskapet eller då islamism i allmänhet och muslimska brödraskapet i synnerhet och hur de här har nu etablerats i Sverige. Men eftersom jag då fångar in journalister så lämpar den sig då även för ja, allmänheten egentligen. Alltså, gärna en post, alltså du ska ha gått ut gymnasiet ungefär, 3-årigt program. Det räcker så och var ju vaken mer tiden av tiden på gymnasiet så då ska du förstå den här och det är med det i huvudet som jag har skrivit den här.
Jag skulle nog säga att det räcker med att kunna läsa och inte vara helt tappad bakom en vagn.
Ja, det är också ett sätt att uttrycka det så.
Dessvärre så finns det en hel del människor som är tappade bakom vagnar, kanske inte i bokstavlig mening men ändå.
Tyvärr, parkeringsplatsen utanför riksdagen är full med vagnar, ja.
Ja, så jag tänkte att vi, för första delen så förklarar du ju bara grundläggande skillnaden mellan islam och islamism. Det tror jag att de som lyssnar på den här podden kanske förstår, men om du kan koka ner det till en mening.
Alltså, om jag säger så här, islamism är en fascistisk ideologi som tar skydd bakom en religion och använder sig av religiösa argument. Använder sig av en religiös urkund. Det är islamism. Maimouna Abdullahi, som då en av talespersonerna från muslimska mänskliga rättighetskommittén, MMRK, hon säger att islamister, hon är ju själv islamist enligt min mening, islamister det är muslimer som har gått och blivit politiska. Islamismen är en politisk sekt, vågar jag påstå, och den är fascistisk till sin natur.
Varför?
Människan blir fri genom total underkastelse. Och det är väldigt tydligt när vi kommer in då på det avsnitt som behandlar. Jag gör några exempel. Jag gör ett aktuellt exempel. Det är slöjdebatten i Sverige. Va? Och då lyfter jag fram hur muslimska brödraskapet i USA har tagit fram ett enormt alltså, underlag för varför är slöjan alltså tvingande för kvinnor och vad är det den symboliserar. Och i sitt underlag som man kom fram till att kvinnans frihet den kan hon bara uppnå genom att underkasta sig mannens vilja fullt ut. Va? Och att det hon tar på sig ansvaret då för mannens sexualitet och annat. Men det totala underkastas övrigt och det, då blir kvinnan fri. Och vi har sett det förut, i nazismen har vi sett det, alltså motsvarande argumentation. Och den här argumentationen som då den amerikanska organisationen tog fram, den översattes sen på bekostnad. Alltså det var ju till och med så att studieförbundet Ibn Rushd bekostade översättningen av det materialet och det finns då på svenska. Och, så, och det är då bland annat hänvisar till det underlaget i boken och hur man resonerar i det här. Man, och det här är ju så att säga, det är här den fascistiska, alltså ådran kommer fram i islamismen väldigt mycket. Men och det finns ju också då annat som då förenar islamismen med kommunismen och den alltså renodlade fascismen då.
Ja, vad har jag skrivit upp här? Kollektivistiska ideologier, båda två. Som kräver underkastelse.
Ja, underkastelse för, alltså individen blir bara fri om den underkastar sig kollektivets vilja.
Tron på stark centralmakt.
Yes, elitis, ja, stark centralmakt, elitistiskt parti, alltså elitistiska partier. Det är kanske bara max 10% som är fullvärdiga medlemmar, resten ska bara lyda och genom då underkastelse då till den här lilla eliten så blir man fri. Och det är alltså samma struktur som mina, alltså NSDAP, alltså tyska nazistpartiet, det är samma som det sovjetiska kommunistpartiet, alltså samma praktik, alltså strukturer. Och tittar man sen närmare på, och nu hoppar vi lite av varandra, men
det är ingen alltså, fara, jag har ett långt manus med frågor här.
Ja. Nej, men hoppar vi över då sen till hur de här organisationerna ser ut då, att även fast det kommunistiska partiet i sovjetkommunistiska partiet var ju så att säga, det var ju ett organisationsschema och alltihopa där, och man kan säga en juridisk person då. Man kan säga så att muslimska brödraskapet har exakt samma struktur och alltså i sin, fast det är en nätverksorganisation istället, så att man har den minsta komponenten, det är då det som kallas för familj då, men det är ju bara män då som ingår i dessa familjer då. Och det är 4-5 personer och de träffas på minst en gång i veckan för att så att säga garantera varandras renlevnad egentligen. Det är alltså det är ett angiverisystem också inbyggt i hela partistrukturen eller då den här muslimska brödraskapsstrukturen, att du då anger då de bröder som visar att de börjar bli otrogna eller de tappar tron på den rätta vägen. Så att det finns enorma likheter där, och det är som du beskriver och jag försöker beskriva också den här kopplingen. Alltså det finns ju kommunicerande kärnor. Hassan al-Banna byggde upp muslimska brödraskapet i Egypten då, så hade han så att säga täta kontakter med nazister och då även då sen då stormuftin i Jerusalem som också hade alltså direkta möten med Hitler och samarbetade då genom att bygga upp den här brigaden då på Balkan då. Och man ser hur de har influerat varandra, de har smittat varandra då, i både organisationsutbildning och ideologi.
Ja, ingen av dem gillar ju ränta och banksystemet heller.
Nej, men det är som du säger, det är kollektivistiska ekonomier och det är individens ansvar att kollektivet ska må bra då hela tiden. Och det är så människan blir fri, och tillfredsställt kollektivet så blir du fri.
Ja, det låter som en självmotsägelse. Men så för medlem kan man bli EMB?
Medlem kan du bli EMB.
Men det är inte en organisation per se?
Nej, alltså man kan kalla sig så här en det är lite grann, det är svårt att, de säger själva EMB att de hålls ihop av den gemensamma kraften i den religiösa uttolkningen då. Och, men man har ändå då gjort en, så att säga, en process för att bli medlem, och det är då 5 steg som jag då beskriver i boken då. Och det, för här finns inte återgivet i speciellt många andra, inte ens internationellt finns det här återgivet hur den här rekryteringsprocessen ser ut. Och man kan ju likna den, och det här är ju faktiskt inget nytt, alltså det här är ju då, man kan likna det med Hells Angels rekryteringsprocess, och det var ju faktiskt min första idé till omslag. Sen så kom du på en bättre idé, men min grundidé det var ju då att ha muslimska brödraskapets logga på en skinnväst på ryggen. Och sen så då med Muslim Brotherhood och sen så ett MB då, fast då med grön ruta istället för röd ruta.
Jag vet inte vad som hade varit farligast för dig, det omslag jag faktiskt kom på eller det du ville ha.
Jag gjorde faktiskt så att jag tog kontakt med HA, jag tog kontakt med Hells Angels och skickade över skissen då, och fick tillbaka ett svar. Jag ska inte säga vem i HA, men jag fick tillbaka ett svar. Du vill bara ha ett krig, du vill inte ha ett krig med oss också. okej, okay, fine. Men kom du tillbaka, okej, okay, jag lägger ner projektet och så kom du tillbaka. Men vi är tacksamma för att du frågar.
Mm. Okej, okay, vad trevligt.
Det var ju liksom artigt i alla fall. Ja. De är ju inte otrevliga, de där killarna, men det var, ja, jag var så här, bara några centimeter, men det var innan jag ringde dig då, för att min idé föll här.
Liksom. Ja, det är... Ja, jag är glad att det blev det omslag. Ja, kanske det var, är det glad, jag vet inte. Det här är en lite läskig bok, kan man säga, som du har skrivit.
Ja, men det var Love at First Sight med omslaget. Och det omslaget, det, alltså, bara när du, för jag var inte riktigt klar med ideologidelen när du kom med idén. Så den födde just det här när jag sitter och då beskriver hur den marxistiska rörelsen på 60-talet, hur den, kan man säga, gifter sig med den islamistiska rörelsen i Paris.
Mm.
Och hur de finner, de smittar varandra och då föder en... Det som vi ser idag är islamismen, och det här ser, det är lite läskigt faktiskt, för att det är just det giftermålet på 70-talet då, mellan marxismen och islamisten, både den shia-muslimska islamismen och den sunni-muslimska islamisten. Den har nu utvecklat en sådan kraft så att islamismen står över den teologiska uttolkningen sunni respektive shia. Och det ser vi bland annat i Libanon där och i Levanten överhuvudtaget, hur då muslimska brödraskapet som är sunni-muslimskt och Hamas som är sunni-muslimskt öppet samarbetar med Hezbollah som är shia-muslimskt. Och för 30 år sedan, så, eller för 40 år sedan, eller whatever, så hade det varit en omöjlighet. Men det är en möjlighet, så att den här kraften i islamismen och hur den utvecklas, det är nog väldigt, väldigt obehagligt och väldigt, väldigt farligt. Och det är just då, den mekanismen, den börjar där någonstans, 68-71, iranska revolutionen 79. Och sen så har det, så att säga, följt på.
Jag har ju hört några... enstaka men olika israeliska individer ger uttryck för ungefär samma tanke, det vill säga att när Qassam-raketerna regnar från Gaza in på Israel så är det någon i Iran som har tryckt på knappen.
Det är så. Jag tror att jag beskriver det. Jo, jag beskriver nog det, att det här samarbetet mellan Hezbollah och Hamas, där de har haft Beirut som arena, tidigare hade de Alexandria som arena, det bygger ju liksom på alltså en affärsmässig överenskommelse. What's in it for Hamas? Jo, det är då naturligtvis Irans ekonomiska resurser. Iran har inga problem att låta sitt folk svälta ihjäl och använda tidningspapper istället för blöjor för spädbarn och sådana saker. Och Hezbollah är beroende av faktiskt, och vilket då jag försöker beskriva i boken, muslimska brödraskapets extremt goda organisatoriska förmåga och styrkan i dess varumärke.
Jo, därför att islamister kommer, alltså man kan väl säga så här, efter att ha läst din bok så blir det ju rätt tydligt att de har samma slutmål men de har olika metod. Mm. Så kan man säga.
Ja.
Muslimska brödraskapet förespråkar inte öppet våld.
Nej, muslimska brödraskapet, och det här bottnar ju då i Yusuf al-Qaradawi, ursäkta namedroppingen nu, men bara för att...
Vem var han?
Han är. Yusuf al-Qaradawi är idag muslimska brödraskapets andlige ledare. Han bor i Qatar efter att Egypten har sparkat ut honom. Men han flydde från Egypten till München på 50-talet. Och väl etablerad i München så har man ju inte givit upp sin dröm om ett kalifat. Men han upptäcker ju då att Europa är ett öppet samhälle med hög tillit. Även Tyskland då på 50-talet. Hög tillitsfaktor och öppet. En utmärkt miljö för en, så att säga, islamistisk rörelse att etablera sig i, frodas i och börja kräva särrättigheter och skapa enklaver och på sikt skapa ett kalifat, fast med fredliga medel, det vill säga arbeta från insidan med demokratiska instrument. Men även genom utomparlamentariska metoder. Och det var han som så att säga formade den tanken där i München på 50-talet. Och det var där det började, så att säga, i den här västetableringen, om man nu tycker så. Den började i München på 50-talet.
Så Munir Awad, Tarif Al-Sayed Issa och Ahmed Kadan. Vilka var de?
Det är, eller ja, en var och två är. Al-Sayed Issa, han är död nu. Det är svenska medlemmar i Muslimska brödraskapet på olika nivåer. De har nått olika nivåer i den här hierarkin, den här femstegsmodellen som jag beskriver vad den innebär. Man kan, och de, det som är gemensamt för de här, det är det att de antingen har de blivit dömda för terrorbrott, eller också har de nu, som Tarif Al-Sayed Issa, han är död, han dog som var nere då, nu i Syrien, i Idlib, för Al-Nusra-fronten. Och Al-Nusra-fronten, det är Al-Qaida. Och Al-Qaida är Islamiska staten i Syrien. Al-Sayed Issa var den enda av de här tre som var öppen med sitt medlemskap, att han var en muslimsk broder. Han hyllades av Muslimska brödraskapet efter sin död. Men alla har börjat i Muslimska brödraskapet och glidit över gränsen till det våldsbejakande formen av islamism, det vill säga Islamiska staten, Al-Qaida, Boko Haram, alltså nu inte Boko Haram, någon av de här som de här, men det finns ju då våldstillämpande. Och eftersom de här rörelserna delar ideologi och de delar också politiskt mål. Vad de inte delar, det är metoden. Men det finns mekanismer, och nu tänker jag inte jag sälja ut just det beskrivningen. Varför är, finns det ingenting som håller emot det här?
Då kommer vi till bland annat Amman-budskapet.
Just det. Och Amman-budskapet är ju då de åtta stora rättslärorna i islam har kommit överens vid ett möte i Amman 2004 att inte fördöma varandra, bekämpa varandra eller kritisera varandra. Amman-budskapets uppkomst var ju då för att kungen av Jordanien, som är då av det hashemitiska kungahuset. Det här är alltså en detalj som är väldigt, helt avgörande. Han tog ett initiativ i alla fall för att han såg ju då blodspillan i Iran-Irak-kriget och att nu när muslimer bekämpade varandra. Och så att det där får inte hända igen. Utan nu ska vi försöka, vi muslimer måste ju åtminstone komma överens. Och han fick igenom det här. Och varför fick han igenom det? Jo, hashemitiska kungahuset. Så kungen av Jordanien är i 42 generationen rätt nedstigande led till profeten Muhammed. Det vill säga att den sunnimuslimska kungen av Jordanien har full legitimitet i bägge inriktningen av islam. Alla kunde samlas om det. Men, och det här kan man ju tycka är bra. Men vad som står i Amman-budskapet, det är ju det att också att de åtta stora rättslärorna är överens om att salafism, som är den våldsbejakande delen, är inte apostasi, är en fullt legitim uttolkning av Koranen. Och det här med att de åtta dominerande rättslärorna har kommit överens om det här, och man också har kommit överens om att salafism inte är, salafismen är fullt legitim, ja, då öppnar man dörren för en radikalisering. Då är det alltså förankrat att du glider över till en våldsbejakande och våldstillämpande tolkning av Koranen. Och det här kan jag säga, jag är först med detta att presentera på det här sättet i den här kontexten. Jag har stämt av det med flera ledande islamologer och det, oj, det har inte vi tänkt på.
Vilka islamologer? Vågar du säga några namn?
Nej, jag tänker inte hänga ut dem, men jag har fått några erkännanden i alla fall, det kan jag säga. Och antropologer som har referensläst då för att få en kvalitetskontroll. Har jag tolkat Amman-budskapet rätt? Och då har jag fått det. Ja, du har tolkat det rätt.
Och nu var du i Antwerpen alldeles nyligen. Du kom hem
i natt.
Ja. I natt. Ja. Och vad gjorde du där?
Nej, det var så här runda bordsamtal om varför den här typen av forskning och studier är viktig. Jag kan väl säga så här, jag har varit på bättre runda bordsamtal, men det var en hel del intressanta reaktioner där. Bland annat av två imamer som kom fram till mig efteråt, för då pratade jag om Amman-budskapet. De omfattas ju inte av Amandbudskapet. Yazidier omfattas inte heller. Druser omfattas inte heller. Alaviter omfattas inte. Aleviter omfattas inte heller. Och de sa så här, men vi delar din bild. Det är just den här mekanismen i Amandbudskapet som gör att en vanlig sunnimuslim från till exempel Maliki, som är den mest liberala, alltså mycket väl kan liksom glida hela vägen över och återfinnas liksom i den etniska rensningen i Idlib. Det är de mekanismerna alltså som man har öppnat för. Som sa att du har tolkat det rätt. Och det tyckte jag
så var... i och med manbudskapet så kan man säga att det har ingått en sorts allians, inte bara... alltså mellan olika muslimska inriktningar,
ja.
Och då framförallt mellan de islamistiska inriktningarna, oavsett om de är sunni eller shia.
Ja, precis. Precis. Och man tillåter alltså, det är tillåtet att radikaliseras till att bli våldstillämpande.
Och en del av sättet de bygger upp, inte organisationen men rörelsen på, det har du fått från amerikanska dokument.
Ja. Och det är ju då det som kallas International Akram Memot, som då jag har som bilaga i sin helhet. Det är två dokument som är centrala för att förstå först den internationella organisationsuppbyggnaden och även den svenska, vilket är då det Akram Memot. Och den beskriver, det var ju alltså ett beslag någon gång på 80-talet. Som när man skulle göra en husrannsakan för vad man misstänkte finansiering av Hamas. Och vilket då visade sig stämma. Och då gjorde man husrannsakan här och då beslagt man 5000 sidor dokumentation. Och det visade sig då vara, det är den här Mohammed Akrams, då hela bibliotek. Och han var ju då sekreterare då för Nordamerikanska Shura-rådet. Och han har ju tagit fram ett memo om hur ska muslimska brödraskapet etablera sig i Nordamerika. Och memot är på 19 sidor. Och en detaljerad plan om vilka funktioner ska man ha, hur ska man jobba och det och det. Och det har jag nu publicerat och det har jag också tagit som mall när jag har då tittat på hur har man byggt upp muslimska brödraskapet i Sverige.
Och där visar det sig?
Det stämmer till punkt och pricka. Finansieringsmodeller, PR, Shura-råd, kvalitetssäkring, ungdomsorganisationer, biståndsorganisationer, stiftelser, ja.
Men den här Akran de tog, var han medlem i Muslimska brödraskapet eller Hamas?
Muslimska brödraskapet.
Men kan man då verkligen kalla dem våldsapologetiska om de aktivt samlar in pengar till våldsförespråkare?
Ja, det är potato, potato. Jag skulle vilja säga vålds... Det är lite grann, ja, vi samlar in pengar, vi vill bygga ett kalifat. Och hur ni gör, det bryr vi oss inte så mycket om, bara vi får vårt kalifat.
Så det är, man kan kalla dem för extremt våldsapologetiska?
Extremt våldsapologetiska, alltså ja, överseende, alltså ja, apologeter överseende. Ja, det skulle man, ja, extremt skulle man kunna kalla det för. För att det är alltså, om vi då tittar, om vi backar då till den svenska kontexten.
Mm.
Så att jag lyssnar och förstår varför det här är relevant här. Vi ser ju då när vi pratar om drar tillbaka klockan till 2014, Almedalsveckan 2014, när Mehmet Kaplan, som sen blev bostads- och IT-minister, och Rashid Mosa i Almedalen, sa att jag menar, de här som åkte ner till Syrien och visade sig våldtog yazidiska flickor och kastade homosexuella från huset och sådär. Ja, det var bara engagerade ungdomar. Alltså,
ja.
Det ingenting om metoder, för att man delar mål och ideologi. Och så att det är relevant att titta på det här sättet. Att det här är, och den nordamerikanska där Akram memoet, Mohammed Akrams memo, det har varit fullständigt centralt för att liksom förstå hur det svenska nätverket ser ut. För det är liksom, det här är en tillämpning av, nu drar vi tillbaka klockan till 1950-talet, Yusuf al-Karadavis mycket, mycket grova beskrivning om hur det ska gå till. Det konkretiserades i Nordamerika. Man tog fram det här Akram-memot. Och sen så har man då exporterat det här över då till Sverige. Och Sverige ligger väldigt, väldigt långt fram. Sverige och Storbritannien ligger väldigt, väldigt långt fram i den här typen av organisationsuppbyggnad. Tyskland ligger långt fram. Frankrike ligger också långt fram. Alltså muslimska brödraskapet i Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Har det visat sig. Och om vi då tittar på att det finns Rashid Mosa då, ordförande i Sverige, unga muslimer.
Han inte har, nu längre, va?
Han har inte, mig veteligen, officiellt avgått i alla fall.
Okej. Okay.
Men de har ju blivit av med statsbidragen också, så att det,
så att det, ja. För det etableringen i Sverige, men i princip så i Akramemot så beskriver man hur man bygger upp en sån här rörelse, och man behöver vissa delar. Man behöver en utbildningsanstalt, man behöver en missionsanstalt, man behöver en välgörenhets
organisation, du behöver en stiftelse så du kan gömma undan dina finanser i, du behöver fastigheter, du behöver, ja, lägger väldigt mycket kraft vid utbildning, fastigheter, att man vill, alltså man kapslar in verksamheten utan insyn och så. Man är väldigt tydlig i det här med emot. Det är en fantastisk läsning.
Det måste jag säga att det var, verkligen. Speciellt, men det är också din uppdelning, därför att det är även med en organisationskarta, för det kan man ju säga att det är, trots att de påstår att det inte finns en organisation.
Mm.
Så har du ändå förtjänstfullt delat upp det här. Man kan säga de två största delarna, det är först Ibn Rushd-sfären som du kallar det för, och där ingår IFIS, Imamrådet, SUM och FIFS.
Mm.
Och sen så har vi Islamic Relief och Muslim Aid, välgörenhetsdelen kan man säga, och där ingår då Islamic Relief och Muslim Aid, men också MMRK, den muslimska mänskliga rättigheterskommittén, SMFR och SUD-C.
Ja,
ja. Ja, alltså inget av det här är ju enkelt, men om vi bara snabbt ska gå igenom det. Så Ibn Rushd, vad är IFIS för någonting?
IFIS är då den stiftelse där man nu gömmer undan pengar i. Då, att man lägger, IFIS är då Islamiska förbundet i Sverige och är, kan man säga, moderorganisationen. Alltså fröet till de övriga. IFIS är den enda organisation som har inskrivet i sina stadgar att man är en del av Muslimska brödraskapet, att man är, så att säga, sympatiserar med dess ideologi och vägval och hur man nu uttrycker
det. Så det är som paraplyet?
Ja, eller jag skulle vilja säga fröet nu. För fröet är eller själva kärnan i den svenska organisationen, och det är där bland annat då Stockholms moskén är starkt kopplad till den här, men genom då den här andra organisationen som heter FIFS, och FIFS är jätteviktig om vi då tar den
innan. Och vad står FIFS för?
Förenade Islamiska Föreningar i Sverige. Jaha, säger folk när de hör det här. Förenade, ja, det låter som en paraply någonting. Jaha, jo. Men det är den förening som organiserar då hälften av då de moskéer som står under brödraskapets absolut direkta inflytande. Och här, om vi nu tar så här så, och i IFIS, den här stiftelsen, och i då FIFS, och det då i Stockholms islamiska förening, så sitter Mahmoud Khalfi, och han är då imam i Stockholms moskén, det vill säga i praktiken den högsta imamen i svenska delen av muslimska brödraskapet. Och det viktiga med honom är, han står idag som undertecknare av Amman-budskapet. Vilket gör att de andra moskéerna som ligger under det här FIFS-paraplyet, de ingår i erkännandet av Amman-budskapet. Det vill säga att de här moskéerna erkänner salafismen som en fullt legitim uttolkning av Koranen när de genomför sina predikningar. Och sen har vi Sverige SFM.
Vi är inte där än. Vi är fortfarande på Ibn Rushd-sfären.
Just det, och Ibn Rushd.
Så vi har Imamrådet och SUM att gå igenom först. Sveriges unga muslimer har vi lite avhandlat.
Ja, den tar vi så. Ja, men alltså Ibn Rushd. Och Ibn Rushd är då, för alla som har lyssnat på det här tidigare och eventuellt följt med i vad jag har skrivit i de här, det är några meter nu. Det är ju då ett studieförbund idag. Och Ibn Rushd lyfter direkt i statsbidrag varje år 28 miljoner kronor, tror jag. Och det är ju praktiken för att bemanna upp så att säga, deras linjeorganisation. Då.
28 miljoner varje år?
28 miljoner varje år. De har ju fått sen starten någonstans som 200 miljoner, tror jag.
Och Ibn Rushd är ett studieförbund.
Studieförbund som ska bedriva då folkbildning. De får sina medel av Folkbildningsrådet, som är en annan liten fråga. Jag hoppas vi inte tar upp den, för att då blir det för splittrat. Men, och det här är ju då, varför har man då valt att bli ett folkbildningsförbund? Jo, för det här finns det pengar att hämta. Man bidrar till folkbildningen. Man bidrar till språkutbildning och allt möjligt. Och det där kommer vi alldeles strax till. Men för hade man då registrerat sig som trossamfund istället, så hade man kanske fått 7-8% av de här pengarna varje år. Alltså, de är inte dumma. Och går vi in och skärskådar då Ibn Rushd, vad är det de erbjuder för utbildning? Den största utbildningsklossen, det är arabiska. Jaha. Och de säger, vi möter migranterna först ute i förorten och så här, med folkbildning. Och utbildar dem i arabiska. Men varför arabiska? Jo, för då kommer de förstå Koranen bättre. Utbildningen svenska för invandrare utgör bara en liten del. Ibn Rushd är enligt mitt förmenande, med sin kärnverksamhet som är utbildning i arabiska för att de ska kunna förstå Koranen bättre. Man har även inskrivet att man ska bedriva dava, vilket är frälsning. Ja, det är själva definitionen på trosamfund. Men eftersom man har registrerat sig och pratar med staten och säger, nej, men vi är ett utbildningsförbund. Ja, då får du utbildningsförbundets budget. Men annars hade de sagt att, nej, men vi är ett trosamfund. Ja, då hade staten sagt, ja, men du, bra, då skär vi bort ungefär 25 eller 26 av de här 28 miljonerna du får. Då får du bara 2.
Jo, men även det, med tanke på vad jag just har läst, känns som lite för mycket.
Ja, det är för mycket.
Jag tycker, det är inte en känsla, jag tycker att det är för mycket det med.
Du, där är vi överens, för att jag säger som Thomas Jefferson, du får tro på vad du vill, men det ska inte påverka vår gemensamma plånbok.
Ja.
Du pröjsar själv.
Mm. Det tycker jag låter som det vettigaste. Men vi har imamrådet också ingår i Ibn Rushd-sfären.
Ja, imamrådet är Sveriges imamråd. Och det är ju då, där kan man säga att ja, det imamrådet är ju då, ligger ju då, de ska ju då komma överens med gemensamma korantolkningar och i viss mån också utfärda fatvor i de fallen som det är aktuellt. Nu får ju vi vanliga människor, vi får ju inte reda på vilka fatvor som eventuellt utfärdas. Men, och det är ju också står under direkt kontroll av de här. De här hänger ihop. Det är, liksom, det är personunioner. Du återfinns.
Vi kommer till det, ja. Johan. Du behöver inte oroa dig. För den andra delen då, på den islamistiska sidan av det här äktenskapet mellan socialism och islamism, det är Islamic Relief och Muslim Aid. Och där ingår då de två organisationerna MMRK, SMFR och SUDC. Oh. Vad är SUDC? Ska vi börja där?
SUDC, alltså, det är Swedish United Dawa Center. Och det är den tydligaste punkten där vi ser hur det är därför man samordnar i det här centret, alltså DAVA och missionsarbeten. Och i detta center då, eller då det, den organisationen då, där ingår ju då personer som Kajsa Talla. Kajsa Talla sitter i Muslim Aids ledning. Muslim Aid leds av Mehmet Kaplan. Och är tydligt muslimska brödraskapet. Men i Swedish United Dawa Center så är även Abu Raad verksam. Och Abu Raad, för de som inte kommer ihåg det, det är alltså imamen i Gävle moské som nu har ett utvisningsbeslut på sig som inte kan verkställas för att han utgör ett hot mot rikets säkerhet. Och han är uttalat salafist, uttalat våldsbejakande, uttalat uppmanar sina följare att åka ner till Syrien och göra jihad. Och det är alltså en av de punkterna. Och här har vi nu igen, för att backa tillbaka lite i samtalet, här har vi nu det här att muslimska brödraskapet håller inte emot, utan tvärtom, de återfinns i samma miljöer som de våldsbejakande.
Ja, och det är ju tydligt, därför att de här människorna, det är ju ofta samma människor som återkommer i alla de här organisationerna.
Ja.
Och så fort någon blir avslöjad med något så flyttas de egentligen bara till en annan organisation inom samma sfär.
Ja.
Så det händer egentligen aldrig någonting. Och även om då Zoom till exempel blir av med pengar för sin verksamhet, så kanske Rashid Moussa kan gå in i en annan av de här organisationerna och verka även där.
Jo, ja.
Hur kan man säga att Mehmet Kaplan tydligt är Muslimska brödraskapet? Det är inte så mycket som är tydligt med Muslimska brödraskapet.
Nej, men jag beskriver ju då vilka nivåer, och det här är då baserat då på internationell forskning och som ja, och även jag har en bandupptagning som är fullständigt ljuvlig från seminariet i Uppsala som Mattias Gardell, professor, var delaktig och arrangera, och då sitter jag tror att det är Mohammed Temsamani som sitter och försäger sig helt enkelt. Och man kan alltså identifiera vad de har för roll egentligen i de här olika organisationerna. Och Mehmet Kaplan finns ju då, han har varit med och grundat Sveriges unga muslimer. Och Sveriges unga muslimer är en del av en större organisation som heter FEMYSO. FEMYSO är ungdomsorganisationen till Federation of Islamic Organization in Europe, alltså FIOE. FIOE är enligt Muslimska brödraskapets andliga ledare Muslimska brödraskapets paraplyorganisation i Europa. Du är inte med i någon av de här underliggande organisationerna om du inte är muslimsk broder. Punkt.
Ja, så
och sen så kan man jo, och sen så bara för att hoppa tillbaka då. Det att jag lyckas identifiera de här fem stegen till att bli en broder. Utifrån vad man har för roll så kan jag också nu med lätthet identifiera mig. Okej, var befinner du dig i trappan till att bli alltså broder på högsta nivå? Där vågar jag påstå min bedömning är, med tanke på vad Mehmet Kaplan har gjort, han är muslimsk broder på högsta nivå. Han och Abdelrizak Waberi, de har nått den högsta nivån.
Ja, för sen så kommer vi då till islamismens fula västerländska brud, socialismen.
Mm.
Och där har du listat Concord, omvärlden, sektor 3 och forum.
Mm.
Och vi kan kalla det Sida-sfären.
Ja, det tycker jag var, det är rättvisande.
Allt det här, pengarna de får kommer för det mesta från Sida.
Från det mesta från Sida, men kan komma från UD direkt.
Okay.
Med rätt politisk ledning. Så att det stämmer. Och här har man ju då, och jag beskriver det här hur man under lång tid har samarbetat då med marxister, alltså som återfinns i Socialdemokraterna, men är egentligen, alltså postmarxister skulle återfinnas i något annat parti enligt mitt förmenande. Men nu finns de där, och det här har ju då, det finns ju då ett antal individer som har tjänat på att samarbeta med Muslimska brödraskapet, och då, men också se till att de här öppnar plånboken till de här Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer. Och då kanaliserar man det på olika sätt. Och man alltså Sida skickar pengar till Forum Syd.
För Sida är en myndighet.
Sida är en biståndsmyndighet, ja.
Och den ska man ju i princip kunna granska.
Ja.
Ja, för vi har offentlighetsprincip.
Just.
Men nu har de varit, och de får 42-43 miljarder per år,
ja,
att leka med. Och det är ju Sveriges mutkassa kan man säga, för affärer i främmande land.
Ja,
ja.
Eller köpa röster i främmande land, ja.
Mm. Och de har ju då helt smart, om man ska tro Johan Westerholms bok, det vill säga din bok, så har ju de helt enkelt gjort så att de kan ju ha ramavtal eller buntavtal eller vad man vill kalla det för.
Ramanslag heter det.
Ja, med andra organisationer.
Ja.
Och de organisationer behöver inte vara myndigheter och behöver därför inte redovisa vad de gör med pengarna.
Nej, så Forum Syd är ett sådant exempel. Forum Syd får väl då i runda
slängar. Vad är Forum Syd först?
Forum Syd är en civilsamhällesorganisation. Det är en med ett antal medlemmar, 40-tal medlemmar av olika karaktär. Och de får ramanslag varje år av Sida. Det vill säga att Sida pytsar ut några hundra miljoner per år och säger att de gör någonting av det där. Och hela Forum Syds verksamhet kretsar om att det är de här civilsamhällesorganisationerna, vilket kan vara Ekumeniakyrkan, det kan vara Palestina vänner av något slag, och eller då är det här Islamic Relief som är en av medlemsorganisationerna. Och de kan av Forum Syd söka då pengar, vilket de också får, för biståndsprojekt eller projekt som inte de annars skulle kunna söka för från Sida. Som, alltså projekt som inte uppfyller då de krav som Sida ställer. Va? Och det här är ju ett sätt, man kan säga så här, när jag pratade med mina polare så att säga, som sitter i andra länder och jobbar med motsvarande saker som jag gör, fast de har lite andra olika roller. De säger att det är allmänt känt att Forum Syd, det är liksom svenska UDs Black Ops. Där kör de ut pengar till sånt som man inte vill ska synas allt för väl. Va? För att i och med att Forum Syd är en ideell förening så lyder den inte under offentlighetsprincipen. Så det går inte att granska. Sida är också jättesvårt att granska. För du säger offentlighetsprincip på myndighet. Men mycket av Sidas verksamhet faller också under utrikessekretess. Bland annat så är det sketsvårt, ursäkta uttrycka det, att granska det, alltså 2017. Så helt plötsligt så återupplivar Sverige att börja betala ut biståndspengar till Zimbabwe. Och beslutade då att liksom vi ska betala dem 1,5 miljard för något otroligt luddigt demokratiprojekt. Och frågade mig vad de pengarna var för. Det var det att Robert Mugabe fick 1,5 miljard för att de skulle rösta på Sverige inför säkerhetsrådskandidater. Jag är fullständigt övertygad. För det där demokratiprojektet, alltså det som har presenterats, det är bara blaj.
Jag kan vare sig bekräfta eller förneka de uppgifterna, för det är ju omöjligt att kolla.
Nej,
men
precis. Det är omöjligt att kolla.
Vem är det som styr Sida idag?
Ja, det är Karin Jämtin.
Ja, så där har vi ett namn i alla fall.
Ja, alltså hon återfinns ju i boken. Och det, alltså Karin Jämtin är medlem i Trosolidaritet, enligt egna uppgifter till mig. Hon har sagt och berättat för mig en gång i tiden att hon var med där. Hon var också, när hon var biståndsminister 2006, alltså sossarna förlorade, den sista rådgivaren hon anställde, det var Peter Weiderud, ordförande i Trosolidaritet.
Och vad gjorde Peter Weiderud sen?
Ja, han, till att börja med så var det han som fick det här avtalet med Sveriges muslimska råd att liksom få vingar Socialdemokraterna.
Det här är avtalet från 90-talet om från integrering 90-talet. Den islamistiska miljön i Sverige och Socialdemokraterna.
Och det avtalet finns också, ska jag säga, som bilaga, för det är centralt i hela resonemanget. Och jag måste leverera det i tryckt form. Alltså, för det har aldrig tidigare publicerats annat än på webben, så att det är därför jag lägger det nu i pappersformatet. Va? Så nu finns allting där för evig tid på Kungliga biblioteket och Riksarkivet. De kommer inte undan nu.
Det hoppas jag. Vi fortsätter. Vi plöjer på här.
Plöjer på. Nej, sen så Peter Weiderud efter det han var ju då ordförande för Trosolidaritet fram till 2015. Då han ändå med under den tiden att han tyckte det var helt i sin ordning att socialdemokratiska muslimer hatade homosexuella för att de hade ju inte kommit lika långt i sin demokratiska evolution, så att det där fick övriga sossar ha överseende med, att det fanns homofoba och antisemitiska muslimer.
Som han har en så överslätande inställning till de mindre...
Det är lite grann de låga förväntningarnas rasism faktiskt över det hela. Va?
Ett skolexempel skulle jag säga.
Men sen så blev han, och det beskriver jag i boken, han blev då direktör för Svenska institutet i Alexandria. Som lades ner under dramatiska former sommaren 2018 tror jag.
Jo,
2018 skriver boken. Alltså, helt plötsligt så poppar han upp i Stockholm. Och han är nu, sen Margot Wallström, han hade lite så här till, hans chefsförordnare gick ut 2019 då, och sen så fick han lite förlängt något projektarbete och sen så...
Men det var inte, han skulle ju varit kvar i Alexandria i Egypten.
Han skulle varit kvar i Alexandria.
Så någonting hände ju där.
Någonting hände i Alexandria, och när jag kontaktar UD och frågar vad var det som hände? Så säger UD, och Peter Weiderud är i Stockholm och de har skickat ner en ny direktör för att lägga ner hela institutet. Och frågar, men varför gör ni det här? Nej, men vi har försökt förhandla med hyrorna med Fastighetsverket. Och det blir för högt, så att vi lägger ner nu. Men det var en direkt lögn. För jag ringer Fastighetsverket sen. Och sen så begär jag ut hyresavtalet av UD. Och de vägrar med hänvisa till utrikessekretess. Men då vände jag mig till Fastighetsverket istället, och de skickade ju över avtalet till mig. Varpå då det framgår med all önskvärd tydlighet att det där avtalet, det förhandlades då redan 2015, ett femårsavtal.
Så det skulle ju löpt ut i år först egentligen.
Ja, det, lokalerna står tomma. Svenska skattebetalare betalar.
Så du och jag skulle kunna ta semester i Egypten nu i Alexandria.
Och checka in. Och, ja. Den går, löper ut nu 20 februari. Sen löper ut och då betalar.
Får vi skynda oss på.
Ja, men då betalar, alltså, och då har ju då byggnaden stått tom i 18 månader. Men skattebetalarna har betalat då några miljoner för att det ska stå. Och han lämnar då sommaren 2018, dyker han upp i Stockholm. Rätt oklart, det är ingen som vill säga varför. Men han tar med sig en rad med kontakter som han har skapat nere i Egypten. Och det är ju då, har tecknat ett långtgående samarbetsavtal med en tankesmedja som ingen annan har hört talas om, förutom han själv då, tidigare, som är då starkt kritisk mot USA, starkt kritisk mot den egyptiska regimen, starkt kritisk mot Israel naturligtvis, och ska då tillsammans med då kabinettssekreterare Annika Söder då, förra kabinettssekreteraren då, och arrangera interreligiösa dialoger. Och det spännande med de här interreligiösa dialogerna som Peter Weidröd anordnar, det är då, det är bara sådana som är lojala med regimen i Teheran, det vill säga mullorna i Teheran som bjuds in, och det är, eller sådana som är lojala eller till och med är muslimska brödraskapet och en rad med olika kristna kyrkor. Och det vill säga Saudiarabien, GCC-området, det vill säga GCC-området, inte inbjudna. Israel naturligtvis inte inbjudna på de här interreligiösa dialogerna. Peter Weidröd har också, vilket framgår i boken, agerat för att flytta hela antiterrorarbetet från MSB, från eller forskningen kring antiterrorism från Säpo och lägga det under UD istället då, för att han tycker att alla andra har så spänd attityd till det här med jihadister och islamister, och han kritiserar i ett PM jag publicerar utdrag ur också, att det är en stark kritik mot den tyska och holländska underrättelsetjänsten, för att han tycker de är alldeles för, ja, spända inför detta. Mer laid back attityd tycker jag man ska ha till islamister.
Ja, vi kanske är för spända, men han har ju en för avslappnad attityd. För ska vi lägga upp det tidsmässigt så är det så här. Han åker ner dit efter att Mohamed Morsi har blivit president i Egypten. Premiärminister.
Ja, premiär. Men han har hunnit bli avsatt här, så det, är lite, det väger lite. För att han...
men Muslimska brödraskapet kontrollerar ett kort tag hela Egypten.
Yes.
Ett enormt nordafrikanskt land.
Yep.
Ja. Och i anslutning till det så kan Peter Weidröd åka ner,
ja.
Ja, och bli chef för det här institutet.
Ja.
Men sen så kommer ju Al-Sisi, ja, som inte är kompis med Muslimska brödraskapet.
Nej.
Nej. Och då måste ju Peter Weidröd åka hem igen.
Ja, men det tar ju några år, för att det tar ju lite tid här. Och det här, nu är det här en egen gissning, det är att man... Så jag hade inte kunnat rycka hem Peter Weidröd så här rakt av, utan då hade det blivit ganska genomsnitt. Eller också det så att hade han rapporterat hem, nej, men jag kan lösa min uppgift ändå här nerifrån tills egyptierna blir skitsura och mer eller mindre förklarar honom att du är någon grata. Och nu, det där har vi inte lyckats reda ut eftersom det är locket på från UD, men jag har ändå fått ut tillräckligt mycket från andra myndigheter som säger att okej, UDs version, den stämmer inte. Det vet vi. Utan jag har fått tillräckligt mycket från annat håll som tyder på att han agerade på ett sådant sätt som, jag kan säga så här, så som han agerade där nere, så skulle Al-Sisi nog ha sparkat ut honom.
Ja, det verkar ju inte helt otroligt i alla fall. Och det är en stor tragedi för mig som har varit i Alexandria och sett Svenska institutet, att de där lokalerna har stått tomma i 18 månader, för det är ju fantastiska lokaler.
Här byggnaden är ju ljuvlig.
Ja.
Det är ju riktigt gammal så här patricierpalats. Alltså.
Och vi har väl haft det där länge?
Ja, det är ju Svenska kyrkan som äger det.
Mm,
Svenska kyrkan som äger det. Och... det var ju, tror jag, var Anna Lind som startade institutet då.
Ja, och med de orden så går vi vidare in i då den socialistiska delen av det här mycket, mycket dysfunktionella äktenskapet. Där parterna dessutom verkar vara förvirrade om varandras intentioner och vad de vill ha ut av relationen. Det är Sida, men där under Sida finns förutom då Forum Syd så finns Sektor 3.
Mm.
Som är vad?
Sektor 3 är återigen en sån här... Sektor 3 som nu heter då Forum för civilsamhällesorganisationer. Det är en folkrörelseorganisation, civilsamhällesorganisation, som skulle jobba med opinionsbildning. Den grundades av Alice Bah Kuhnke. Och hon kom ju då från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Och hon tar med sig då. Och den finansieras bland annat av Coop och några andra.
Så Alice Bah Kuhnke har alltså jobbat på MUFS.
Ja.
Och varit en av dem som fått bestämma om till exempel SUM ska ha pengar.
Just precis. Och då byggde hon upp en relation med de här islamistiska organisationerna som hon sen tar med sig efter att hon lämnat som generaldirektör. Tar med sig in då i sektor 3. Sektor 3 utvecklas till att bli en ren kommunikationsplattform åt bland annat Omar Mustafa, som då var ordförande för IFIS, då, Islamiska förbundet i Sverige, och förbundsrektor för Ibn Rushd.
Och det var Omar Mustafa som var så här nära att väljas in i verkställande utskottet för Socialdemokraterna. Ja,
han blev invald i partistyrelsen, men satt i partistyrelsen i 7 dagar innan liksom, folk började ställa frågan, men var kom han ifrån? Jag vet ju att Jens Orback, bland annat gamla jämställdhetsministern, han hade suttit på partikongressen som ombud, och sen så när de drog listan på vilka som skulle väljas in i partistyrelsen, och då, ja, och för Stockholms arbetarkommun Omar Mustafa, och där sitter Jens Orback för då, man kan inte ha sina synpunkter på Jens Orback, men som ombud för Stockholms arbetarkommun, och så, men vem fan är det? Säger han rakt ut. Jag har aldrig hört talas om Karno. Men om vi hoppar då tillbaka till sektor 3. Sektor 3 blir alltså en ren kommunikationsplattform för den här sfären då.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Den här Ibn Rushd-sfären. Och där återfinns bland annat diakonen, numera diakonen i Ekumeniakyrkan, Anna Ardin, som projektledare. Och det där går... blir mer och mer tydligt, och Alice Bah Kuhnke får mer och mer kritik från styrelsen för den här utvecklingen. Och helt plötsligt, nu kommer jag inte ihåg årtalet, men det har du säkert i dina anteckningar, så helt plötsligt så läggs sektor 3 bara ner. Pang, upplöses i tom luft. Och jag vet att du inte gillar kooperativa lösningar på det sättet, va? Men här är det då, det årets hjälte var sannolikt ordförande för Coop, som helt plötsligt upptäckte att det här är på väg helt åt skogen. Varför ska vi hålla på med det här? Så att Coop tog då beslutet att vi skickar inte in några mer pengar i sektor 3. Och det var på dem att få att lägga ner.
Och Alice Bah Kuhnke går därifrån.
Hon går därifrån, hon bara försvinner därifrån.
Men blir kulturminister strax därefter?
Ja, 9 månader senare. För att hon gjorde en liten så här runda på Ångpanneföreningen då. Satt där som någon form av miljöchef och någonting sånt där. Ja, det...
Och så har vi Omvärlden.
Ja, Sidas tidning Omvärlden. Det är ju en ren propagandaplattform för de här. Man har ju då, chefredaktören för Omvärlden har ju bland annat velat jämställa Mahmoud Abbas, som är tydligt är associerat till brödraskapet på något sätt, som med Nelson Mandela. Väldigt apologetisk, alltså nästintill antisemitisk också, alltså öppet antisemitisk. Nu såg jag Stefan Löfven idag ska anamma då IRAs definition på antisemitism, och då kan jag bara konstatera att då kommer Omvärlden, de kommer få lägga ner sin verksamhet helt enkelt, för att det är väldigt mycket ombud, alltså det är Muslimska brödraskapets argumentation by proxy.
Men har Stefan Löfven godtagit IRAs?
Ja, han har godtagit, men regeringen har inte ratificerat. Han kommer få problem med det här, jag lovar. Han kommer få jättestora problem med det.
Och så har vi något som heter Concord då, sist av allt.
Concord, ja, men eftersom Sida har ju då den här Omvärlden. Alltså Sida är den enda myndigheten som har ett explicit uppdrag att bedriva opinion för en generös biståndspolitik. Med folkbildande anslag och så här. Och för det har man bland annat en stor kommunikationsavdelning. Man har tidningen Omvärlden. Men sen har man också tidningen Concord, eller då organisationen Concord. Och Concord är precis som Forum Syd en ideell förening. Som då...
Och det betyder att det inte går att granska
det
den.
Går inte
jag vill bara lägga till.
Ja, just, ja, nej, det går inte att granska den. Och den då ska... ja, och ideell förening. Jag tycker man en ideell förening ska ju förena, finansieras av sina medlemmar.
Mm.
Bland medlemmarna så hittar vi återigen The Usual Suspects. Det vill säga Islamic Relief återfinns i medlemsförteckningen. Och de får varje år ett ramanslag. Som de ska sätta sprätt på 10 miljoner kronor per år. Och jag har ju då gått in i, gjort djupdykningar. Det här framgår inte i boken, men jag har gjort djupdykningar hur det här stora ramanslaget kom till. Och det var på initiativ av Karin Jämtin. Det var inte på initiativ av Concord själva.
Så det är Karin Jämtin som har sett till så att det hamnar...
10
miljontals kronor.
Yes, utan egentlig redovisningsskyldighet. Och de ska ju då driva opinion för Agenda 2030 och så att säga, generös migrationspolitik och de ska generös, ja det är väldigt fluff, flum, flum. Och inför valrörelsen 2018 så skulle de också bedriva alltså en politisk valrörelse och driva de här frågorna enligt uppdrag då från Sida.
Det får man ge våra meningsmotståndare, Johan. De är inkompetenta på alla sätt man kan tänka sig, utom när det gäller att utverka pengar från det allmänna.
Ja, ungefär. Och det är det den här boken handlar om, lite grann. Hur man liksom hittar det här. Och tyvärr så...
Men när det gäller opinionsarbete, ja. Jag vill bara snabbt, för vi har några grejer till som jag vill gå igenom. Ja. Sida har ju omvärlden, och man kan väl säga att Ibn Rushd bedriver ju opinionsarbete också. Nästan hela sfären, va?
Ja, nej men alltså, och det alltså ingår i varje alltså nätverksorganisations uppgift att driva opinion och driva dava. Alltså mission och opinion har alla, och de som inte har alltså, så här, muslimer, ja då ska de driva opinion för muslim, alltså islamisternas sak.
Så om vi hoppar tillbaka till den islamistiska delen, bara snabbt, vad är Al Jazeera för något?
Al Jazeera är en statligt ägd tv-kanal.
Svenska staten?
Nej, Qatar. Qatar. Men det
jag
är,
skojade
Ja. Nej, men alltså, nej, men det, frågan är relevant. För Al Jazeera tror ju alla, men det där är väl någonting som arabvärlden, CNN eller BBC eller någonting så här. Nej, det är det inte. Utan Al Jazeera består av tre ben. Men hela Al Jazeera, det är Muslimska brödraskapets alltså internationella kommunikationsplattform. Och man skiktar budskapen på olika sätt beroende på vilken marknad man agerar i. Den engelska som vi tittar på, och de flesta svenska journalister hämtar nyheter från.
Jag har appen.
Ja. Mm. Den är inte så uttalat. Alltså det finns, man ser småtrampen, de är väldigt skickliga på att formulera sig. Men går man in i Al Jazeera Arabic eller Al Jazeera Plus, så är det alltså uttalad propaganda för Muslimska brödraskapet. Yusuf Al-Qaradawi, han har sitt eget lilla böneprogram där på fredagar där han sitter. Och...
Jag tyckte att det verkar vara en konstig slump att han bor i Qatar och att Al Jazeera ligger i Qatar.
Det är ingen slump. Nej. Det är ingen slump. Det är absolut ingen slump. Vilket framgår i boken också.
Så Qatar är en av de här staterna som man kan säga är Muslimska brödraskapet?
Qatar är Muslimska brödraskapet, eller Muslimska brödraskapet. Man kan säga så här, Muslimska brödraskapet är Qatar. Man har tagit över Qatar efter att man blev utsparkade från Egypten.
Och AI Plus är ju superskickliga på att gå in och sponsra även västerländska YouTubers och sociala medieinfluencers. De får också predika Muslimska brödraskapets lov.
Ja, de förutsätts göra det. Men det sker otroligt intrikat. Jag försöker beskriva lite grann just det avsnittet där jag går in och pratar om DAVA och propaganda, eller DAVA och opinionsbildning då. Propaganda är bättre, men det är opinionsmedel, för att man skiljer också, man skiktar de här tre kanalerna oerhört skickligt, va? Och det här är ju någonting som jag pratade med en av journalisterna på Studio 1 häromdagen, va? Och informerade honom om det här, och han hade ju ingen aning. Han sa, men jag tittar på Al Jazeera varje dag. Jo, jag vet, du tittar på Al Jazeera varje dag. Men har du gjort någon källkritik? Har du gjort liksom, har tittat bakåt?
Han jobbar på public service, så jag tror inte det ingår i hans yrkesroll att bedriva källkritik. Förlåt.
Nej, det tror inte jag heller. Men det avsnittet var faktiskt riktigt roligt att skriva när jag liksom hoppade ner i den tonen.
Det kan jag tänka mig. Och då kommer vi fram till min favoritdel. innan avslutningen. Det är nämligen så att jag har skrivit en lista här med namn. Vissa av namnen har vi berört, men jag tänkte börja med ett citat från din bok direkt, och det är Palmes pojkar.
Ja.
Vilka var Palmes pojkar?
Ja, Pierre Schori, Jan Eliasson, alltså bägge två, och sen så har vi ju då det är Carl-Henrik Grenholm, ingår ju i viss mån i det, fast han är då en av de äldre i det här gänget. Men det är Palmes pojkar, det är de som Carl-Henrik Grenholm, broderskaparna, han kommer aldrig på UD. Men sen hade vi då framförallt den här duon Pierre Schori, Jan Eliasson, som bägge hade olika roller åt Palme och oerhört lojala. Och, där
Pierre och alla Schori, de här då, hänger ihop med Olof Palmes internationella center.
Yes.
Som om jag inte minns fel ligger på Sveavägen 68.
Yes.
I sossarnas högkvarter.
Yes.
Okej. Okay. Och de har sedan rekryterat massor med människor.
Ja, där har du ju då nästa generation. Då. Och det är ju Karin Jämtin, Peter Weider och Ulf Bjerrell. Hela Olof Palme-centret idag, det är ju... Ja, du har ju Margot Wallström, du har Annika Söder... Och sen så då den infrastruktur som de har byggt upp då på UD i form av Dirty Dozen då, det är de som sitter som aktivistiska, förment opolitiska tjänstemän. Så jag kan säga så här, hela UD i allmänhet och framförallt UD konsulära enheten, konflikthanteringsenheten, FN-enheten, inte minst biståndsenheten, de är marinerade i det där.
Ja, ska vi prata lite om Margot Wallströms nya jobb eller?
Ja, du får det. Ja, eller...
För hon var utrikesminister.
Ja.
Mm. Och sen så, medans alla andra minskade sina anslag till UNRWA, eller UNRWA.
UNRWA.
Ja, precis, exakt. Det är inte helt lätt där. Hon tog våra skattepengar, ökade anslagen till en organisation som alla andra västländer drog tillbaka anslagen ifrån. Och sen avgick hon... Av familjeskäl för att spendera mer tid med maken. Och nu, bara några månader senare, har hon toppjobb på FN.
Mm.
Där hon får antagligen hundratusentals kronor i månaden helt skattefritt.
Hundratusentals kronor?
Så hon har mutat sig till ett internationellt toppjobb för våra skattepengar. Där hon får betalt,
ja,
med
det
våra
funkar.
Skattepengar.
Ja, det är så det funkar. Alltså när Margot Wallström blev någon sån här sändebud under regeringen Reinfeldt. Hela hennes lön, hela hennes kansli, alla hennes traktamenten och kostnader togs ur den svenska biståndsbudgeten. Annars hade det inte blivit någon tjänst.
Hur kom jag åt de här pengarna, Johan?
Börja på UD.
Jag tror inte de skulle släppa in mig genom ytterdörren.
Ja, jag har faktiskt kommit in.
Ja, det
en
tror
gång.
Jag.
En gång.
Men du är så belevad.
Ja, jag ramlade ihop med Ibrahim Baylan i dörren. Han såg inte alls lika förtjust ut.
Ja, Ulf Bjerreld känns det som att vi har förbegått lite. Och han står ändå här med namn, så... Har du lust att förklara vem Ulf Bjerreld är, så att alla bara är på det klara med det?
Ulf Bjerreld, ordförande för Socialdemokrater i Tro och Solidaritet. Han är professor i Göteborgs universitet i statsvetenskap. Han är också känd Ship to Gaza-aktivist. En av de mest kända. Det är då affischnamn rent ut sagt. Han är gift med Marie Demker, som under många år, hon är dekan nere på Göteborgs universitet. Hon var många år då redaktionschef på TT, Tidningens Telegrambyrå. Så hon, det där paret, de känner varenda redaktionschef i hela Sverige. Ja. En personlig relation.
Och Ulf Bjerreld genom sitt professorskap och det faktum att han är politiskt, vad ska man säga... connected. Han kontrollerar ju väldigt mycket forskningsanslag. Han sitter och redigerar väldigt mycket rapporter.
Han har han var fram till 2018, nu är han inte längre ordförande för Nämnden för samhällskunskap och humaniora för Vetenskapsrådet, som varje år delar ut 500 miljoner kronor i forskning. Bland annat så gick det då 4 miljoner kronor för att forska i vilka dofter framkallar rasistiska reaktioner.
Mm-hmm.
Ja, oh ja, ja.
Fick vi något svar på det?
Jag väntar på svaret. Det ska komma i år, tror jag. Sen så alltså, pytsade han iväg 8 eller 10 miljoner till Mattias Gardell med hustru Edda Manga för att liksom forska kring den vita mannens rasism. Det är väldigt mycket sån forskning. Det forskas däremot ingenting under Ulf Bjerrells period i forskas kring islamism. Ulf Bjerrell var också den som fick Anders Bah Kuhnkes uppdrag att utreda statens stöd till trosamfund, miljonbelopp varje år. Och där ville han då att kapsla in hela den statsbidragsprocessen i ett religiöst råd då, som i slutna rum skulle fördela de här pengarna. Känns lösningen igen, liksom det är Peter Weider, religiösa råd, man ska sitta och prata, ingen vet vad de pratar om. Och helt plötsligt så skulle då staten då kasta in 80 miljoner eller 20 miljoner per år för de här och dela upp med varandra. Vi har ingen aning om hur de resonerar och det är nog
det. Det är ju ett enormt arbete du har gjort som spänner över väldigt, väldigt stora fält inom många, många områden. Men jag tycker ändå att du har lyckats få ner det till ett visst antal personer som du dessutom nämner med namn. Vilket gör att man skulle kunna se en lösning om man bara avfinansierar de här människorna och begränsar deras inflytande.
Ja. Alltså mitt syfte med boken, det är egentligen flera. Dels så var jag tvungen nu efter, och det är ju egentligen ditt fel med det här i en svensk tiger. Jag kände att jag var tvungen, eftersom du och jag pratar så mycket om det här, att jag var tvungen att liksom, vad är det jag vet egentligen? Vad är det jag kan om de här miljöerna? Och för de här, alltså det här är en svensk tiger, de här går ju in i varandra. Och jag tror inte vi behöver jobba allt för mycket för att komplettera med en tredjedel faktiskt, för att få dem att hänga ihop en kedja. Och det var ju så, jag var tvungen att formulera för mig själv och få mig ner mellan två pärmar med namnregister och alltihopa. Vad är det jag kan egentligen? Och då är det här väldigt avskalat, ska man veta. Det finns mer.
Avskalat heter 17, det är kondenserat.
Ja, kondenserat kan man säga. Ja, kondenserat, komprimerat. Ja, kondenserat och komprimerat. Och det här är ju då viktigt så att jag identifierar problemet. Ett problem är finansieringen, alltså strypfinansieringen. Så kommer de här, det är ungefär som slutar vattnet apelsinträd och ramlar apelsinerna ner i marken en efter en, alltså över tid då. Eller de börjar se rätt skrumpna ut. Och då kan man,
för det muslimska brödraskapet gör, det är ju inte olagligt enligt svensk lag.
Nej, det är inte alls. Nej.
Det, och det tycker jag vi båda ska vara noga med. De gör ingenting som är per definition olagligt.
Nej, nej. Ja. Och jag är ju jättenoga i del 8 då. Där jag har den här. Alltså ingenting de gör är olagligt. Och det är inte heller olagligt att driva opinion för sin sak med utomparlamentariska metoder. Timbro gör det. Svensk Näringsliv gör det. LO gör det. Svenska kyrkan gör det.
Och det är klart att lever man i ett fritt samhälle så måste ju folk få bilda opinion för sin sak.
Just det, i det öppna samhället. Och här kommer det här med tillit. Det vill säga, vi litar ju på att folk inte har en dold agenda. Alltså, och det är det här de utnyttjar. Det öppna samhället med en hög tillit gör att de alltså har nått enorma landvinningar.
De har utnyttjat det, men inte helt utan hjälp från svenska socialister.
Nej, precis va. Som har någonting att vinna på det va. Och det är ja, miljonlöner från FN-systemet.
Ja, det är de direkta.
Det är de direkta. Sen finns det indirekta i form av makt, inflytande och jag skulle vilja säga så att ingen av de här människorna är direkt ogillande inför personlig makt. Liksom. Det här är maktmänniskor i allra högsta grad. Det är så här. Men Ulf Bjereld i alla fall, han har idag en central funktion i det här. Va? Genom att styra forskning, opinion. Och det, var ju, alltså, det tog ju mig 5-6 år av påminnelse till public service och övrig media. Att varje gång ni liksom använder Ulf Bjereld, han är inte bara professor i statsvetenskap. Han sitter i Socialdemokraternas verkställande utskott. Mm. Det ska ni också skriva ut. Så att läsaren och mottagaren förstår åtminstone lite av vem han är när han kommer med sina analyser.
Ja, och det kan vi nog glömma att de kommer göra. Ja. Så det är ytterligare en
ibland verksamhet. Ibland så lyckas de med det. Alltså det. Oj, vi glömde. Det har jag hört hundratals gånger i alla fall.
För det här får ju enorma konsekvenser för Sverige. Två av de exempel som du tar upp i slutet av boken gillar jag speciellt. Och det är ett när vi Sverige som stat då helt enkelt nekar inresevisum åt en motståndare till muslimska brödraskapet. Har du lust att...
Ja, Sheikh Yaqobi. Sheikh Yaqobi är en av, man brukar säga, muslimska världens 500 mest inflytelserika imamer, eller då lärde. Han lever idag i exil i Marokko. Han är då född och uppvuxen i Syrien. Tidigt motståndare till både Assad och var med och ledde då den revolten. Men också tydlig motståndare mot IS och muslimska brödraskapet. Jag vill inte ha någon religiös intervention. Alltså, utan det ska vara liksom sekulär kamp, kan man säga. Och ja, efter mycket om och men i landsflykt till Marocko. Sheikh Jacobi han har jobbat i Sverige, han har bott i Sverige i 8 år, är obehindrad i svenska, undervisat i arabisk lingvistik på Göteborgs universitet. Men är även idag nu rådgivare till den amerikanska administrationen och till våra nordiska grannländer, då framförallt Norge och Danmark. Han skulle då 2017 till Sverige, inbjuden av Svenska Helsingforskommittén, som heter då Human Rights Defenders. Och föreläsa om just det här, radikalisering, hotet från IS, avradikalisering, vilket är hans ämnen. Men nekas inresevisum till Sverige.
Samtidigt som hur många hatpredikanter som hatar judar, homosexuella, kvinnor, de kommer alltid in i Sverige, de får specialtillstånd.
Då ska man alltså då, samma år så beviljades då visum för bland annat Imam Jihad, tror jag, alltså han som då öppet förespråkar, var ju föreläste på muslimska familjedagarna som arrangeras av Ibn Rushd, Islamiska förbundet i Sverige och Sveriges unga muslimer. För övrigt en konferens som då Mattias Gardell, professor i Uppsala universitet, brukar hänga på tillsammans med Rashid Mosa. Det vill säga att Sverige beviljade en inresevisum för alla dessa IS-predikanter, men nekade för den enda motståndaren. Nu kom ju då Sheikh Jacobi till Europa i alla fall, eftersom han var tvungen att ställa in då Svenska Helsingforskommitténs möte och seminarier. Så då var ju norrmännen och danskarna snabbt framme och liksom, åh kul, du hade tid över, kan du inte komma till oss och prata, för vi måste ha den här kunskapen och dina råd här, hur ska vi hantera IS-återvändare och hur ska vi, eller då IS-mördare som kommer tillbaka, hur fan ska vi göra? Så att han gjorde ju nytta för våra nordiska grannländer, men vi fick inte någon nytta av det, för i och med att Sverige nekade då Sheikh Jacobi inresevisum. Jag har alla dokumenten också i mitt arkiv i original avslag och rubbet.
Ja, och sen så har vi då fängelseradikaliseringen som du kommer in på också i slutet av boken.
Oh.
Och hur våra fängelser blir liksom, vad ska man säga, inkubatorer för radikalisering.
Ja, det är ju en kontrollerad miljö så tillvida att det som händer med en intagen, om jag sätter dig i finkan nu, så någonting händer de första, alltså när du hamnar i den miljön. Man är mottaglig för förändring då. Och har du då, så att säga, det är ganska traumatisk upplevelse att hamna på anstalt och sen då på en sluten anstalt. Och då är människan öppen för förändring. Och då finns det ju då själavårdare, det finns då imam, fängelsepräster och fängelseimamer. Och då har det visat sig i allt för många fall att fängelseimamerna har ju då sett till att det kommer in så kallat förbjuden litteratur, fast då förmedlat via präster och det ena med det. Så man har ju alltså funnit nu när man har börjat till slut liksom nypata, men herregud, här är ju Sayyid Qutb's Milestones, det vill säga, vilket var då Osama bin Ladens handbok i jihad. Jag menar, varför finns den i den här? Alltså interner får inte läsa vad som helst. Va? Det är ju då att den här litteraturen har kommit in på något sätt, det är någon som har tipsat om det och det ena med det. Och sen finns det ju då alltså exempel, men det är ju då efter att jag har skrivit boken så har jag då fått upp namn på fängelseimamer som är kopplade liksom på sina andra verksamheter till moskéer som står under muslimska brödraskapets direkta inflytande. Så att jag menar, det är en kontrollerad miljö. Och det här är ingen hemlighet. Alltså alla till, oj, svenska fängelser, nej, men så här ser det ut internationellt.
Och svenska kyrkans präster kan ju inte arabiska.
Nej, och de kan inte arabiska. Men
och hade de kunnat arabiska så hade de säkert bett om fler ex och delat ut dem ännu
precis. Men fängelsemiljö, och det är ingen hemlighet att fängelsemiljön är en miljö där man rätt lätt kan radikaliseras. Och där har vi en inkubator också, som det är en tickande bomb. Ja.
Då har jag två viktiga frågor till. Ett, när är det releasefest och var?
Det är på Studio Lederman den 29 januari. Det är så här på onsdag nästa vecka.
Ja, och jag kommer försöka få ut det här avsnittet imorgon eller på lördag.
Så. Jätteschysst. Och man då bokar biljett på teater.lederman@tele2.se. Väldigt enkelt. Alltså teater.lederman@ Tele2.se.
Så man måste mejla dem?
Man måste mejla dem eller ringa dem. Telefonnumret har jag inte.
Nej, men det
jag,
kan man kolla.
Ja, jag har bara lagt ut allting. Det står på hemsidan. Jag mejlar dig länken också. Så att det så här kan du, som du vill boka på releasepartiet. Och det blir då en timma tugg med dig och mig igen. Ja. Och det blir skitroligt.
Fast nu om din bok. Så.
Ja, ja. Mm. Jo, jo, men sen så ska du och jag göra något annat också. Men det tar vi på en annan podd. Vi ska inte störa
den
här just nu.
Så det, vi har ju dessutom redan pratat i 1 timme och 16 minuter, Johan. Så då har vi bara den sista frågan. Var köper man den här boken du har skrivit?
Den köper man på bokus.se. Islamismen i Sverige. Och den är ju då... Jag såg bilder på kartongerna, så att kartongerna kommer till Stockholm och centrallagret på måndag. Och den blir alltså beställningsbar från och med onsdag, den 29.
Det glädjer mig att höra. Då har jag inget annat att säga än tack så jättemycket för att du återigen gästade Dekonstruktiv kritik, Johan Westerholm.
Ja, tack Aron. Och du, det här blir bara roligare och roligare.
Eller läskigare och läskigare.
Ja, jag har faktiskt packat upp min gamla störtkruka, det vill säga ståljärn från min tid i Försvarsmakten. Mest på kul för att liksom sätta i studion hemma.
Jag har inte ens en sån här gammal Jofa-hjälm. Så.
Ja, ja, ja. Spaps. Okej, okay, tack.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik med mig, Aron Flam, och avsnittets gäst, Johan Westerholm. Jag hoppas att du fått en klar bild av vad Johans bok handlar om och varför det är viktig läsning. Vill man vara vänlig kan man kalla det för ett av förra århundradets största utrikespolitiska felslut. Den utrikespolitiska axel alltså som socialdemokratin valde att samarbeta med. Problemet är att det fortsätter in i det nya årtusendet. Och ända in i våra dagar. Det kommer att fortsätta så länge som människor inte är medvetna om vad det beror på. Läs därför Islamismen i Sverige av Johan Westerholm som du hittar på bokus.se noggrant. Det går även att köpa biljetter till releasen på Teaterstudio Lederman. Länkar till båda kommer att finnas i beskrivningen av avsnittet på hemsidan aronflam.com. Där hittar du också t-shirts, hoodies, muggar och min egen bok Det här är en svensk tiger, som alltså kompletterar Johan Westerholms Islamismen i Sverige väl, så det finns god anledning att även köpa och läsa den. Det kommer snart ut ett till avsnitt från Los Angeles, så håll utkik efter det och glöm inte att prenumerera på Dekonstruktiv kritik, oavsett vilken kanal du konsumerar den i. Ett stort och ödmjukt tack till dig som stöttar den här podden på Patreon, via PayPal eller Bitcoin eller på Swish 0768-943737. 0768-943737. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.